ska prata lite om det du har nämnt. Här tänkte jag, hoppet. Hoppet i Kristus. Det är bra. Akorstad, jag tänkte på det. Men jag googlade på det bara snabbt här. Det var en massa bilder från Akorstad. Ligger lite i norra delen av, vad heter det, Döda havet där. Ganska nära Jerusalem, Jeriko, lite söder om Jeriko, ligger Akorstad i Israel. Det som har berört mig mycket i helgen är en sak, jag ska nämna den för dig. Men vi kan be tillsammans, far. I himlen, vi tackar dig att du är här. Att du är densamma, att du alltid är levande, att du alltid är verklig, att du alltid är oss nära. Far, jag ber att du ska tala till oss genom din heliga ande den här stunden. Vi är tillsammans för att upphöja namnet Jesus och honom som frälsare. Vi firar honom nu under julen och dagarna som är framöver här. Vi speciellt kanske tänker på det här med julen och julens budskap. Låt det verkligen påverka våra hjärtan och förändra våra hjärtan, far. Att Jesus föddes i Betlehem. Inte bara som en vanlig liten baby, utan han faktiskt föddes som världens frälsare, som vår räddare, vår fasta punkt i livet, fader. Det är vad han är. Jesus Kristus, vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Du tittar på nyheterna här, så har du kanske hört nämnas att det norska hovet har drabbats av sorg i helgen, bland annat genom Ari Behn. Ari Behn var ju gift med Märta Louise, som är en av prinsessorna till det norska kungaparet. Jag kan mycket säga om henne, om det hon håller på med, och många diskuterar varför hon håller på med New Age och många sådana här saker hon är gripen av. Vad jag förstår så är det norska kungaparet inte på den linjen, utan de är snarare djupt kristna och tror på Bibeln, tror på ordet och är aktiva i kyrkan, ofta märks och syns ofta i kyrkan. Så de stöttar ju kanske inte det som Märta Louise har stått för eller Ari Behn har stått för. Men någonting som slog mig, det var ju att han faktiskt tog sitt liv. Den här mannen, 47 år gammal, under julen. Han har ju nyligen gått igenom en skilsmässa med Märta Louise, och hon har hittat sig en ny kille som är shaman, vilket är någonting som vi kanske inte tycker är så bra. Men det som slog mig var, jag har inte förstått vem han var riktigt, vem var han stod för. Men den sista intervjun han gjorde i en svensk tidning, där skriver han om honom någonting jag ska läsa för dig. Jag kan börja med att ta ett bibelord. Det står så här i, jag ska berätta, först tar jag min titel. Gemenskapen med Gudfadern är ingen självklarhet. Den är en gåva av nåd vi får genom tron på Kristus. Och det är liksom överskriften på hela. Att gemenskapen med Gud, det vi har, relationen med Gud, är en gåva av nåd som vi har fått. Och den får vi genom tron på Jesus. Det finns ingen annan väg, det finns bara trons väg. Och den här vägen tror jag vi måste hålla levande hela tiden, varje dag, för att den här relationen ska finnas kvar. Det är samma sak som när man är gift. Om man inte pratar med varann, så försvinner ju den här relationen som man en gång har skapat. Successivt, sakta men säkert, blir den sämre och sämre och sämre. Och till slut så finns den inte där. Och det är samma sak med tron på Gud. Den här relationen måste man hålla levande med honom varje dag. Därför är bibelläsning och bön nyckel eller viktiga saker man alltid ska ta till sig. Att varje dag vara i ordet och varje dag be till Gud på något sätt i alla fall. Och umgås med honom och lyssna till honom vad han har att säga. I psalm 94 och 11 så står det så här att Herren känner människornas tankar. Han vet att de är tomhet. Och det är uppmuntrande. Men det är sant, va? Våra tankar, om vi låter dem bara flyga så här, så är de ganska tomma. Innehållslösa. våra tankar. De som är skapade av oss själva på något sätt. Och man kan, jag vet inte, brukar du sitta och dagdrömma? Jag gör ju det ibland. Alltså, sitter och dagdrömmer och man tänker, jaha. Och det, då, tankarna bara snurrar runt. Och det är ju ganska tomma tankar, va, som man får till sig. Och som man skickar iväg. Och Gud, tror jag, i hans ord här, så menar han att de här orden, de här tankarna, de leder ingen vart. De är ingenting. De bär ingenting. De ger ingenting. Och så stod det så här i Expressen om Ari Behn. Ari Behn tog sitt liv 47 år gammal. I slutet av hans sista bok, som då heter Inferno. Och den ska du nog inte läsa. Jag tror inte den är, om inte du är intresserad av vad han tänkte. Men annars är det ingen uppbygglig bok. Så skriver Behn om hur han kämpade mot en svår depression i flera år. Han säger så här: jag kommer att dö. Jag har sagt farväl till er alla för länge sedan. Det finns ingenting kvar av mig, skriver han. Jag tycker det är sorgligt när en kille, en man på 47 år, bara säger det här. Det finns ingenting kvar av mig. Inget hopp. Ingen framtid. Ingenting. Och så är det för många människor, tror jag. Det är mycket på ytan, va? Man ser så här. Det ska vara så bra, det ska vara så glamoröst, det ska vara så fint. Och det ska vara så pysslat hemma och det ska vara så bra på allt sätt. Men innerst inne så tänker man, vad är det här för någonting? Vad är det av mig? Vad blir det av mig? Många söker en mening med livet. Och det märker ni säkert, ni som går på högskolan i Jönköping och överallt där vi finns. Så märker man att bland kompisar och vänner så det finns liksom en tomhet. Det finns många som frågar, men vad är meningen med livet? Vad är det egentligen? Vad är det här? Ja, just nu kanske man är inne i mycket. Man håller på att studera. Man kanske håller på och gör saker mitt uppe i livet. Men är det allt det här liksom? Kan jag vara nöjd med det livet jag lever? När jag var ung så tänkte jag så. När jag var bara tonåring så tänkte jag, det här livet är ju för tomt. Det som jag såg att mina föräldrar levde hemma. Jag tyckte det var för tomt. Jag tyckte det gav mig ingenting. Det var ju mysigt att vara med familjen och så. Men jag kände liksom, det var inte. Jag kan inte leva. Det kan inte bära mig, tänkte jag som 14-15 år. Det kan inte bära mig i livet där jag ser att de håller på med. Är det meningsfullt? De kommer göra samma sak i 60 år, 70 år. Så länge de lever. Men det är ingenting för mig. Jag längtar efter någonting mer. Så då är jag glad att jag hittade Jesus. Verkligen glad. Annars så tänkte jag ibland i mina funderingar på om det var mening att fortsätta leva. Precis som Ari Behn. Jag kom aldrig så långt att jag ville döda mig själv eller så, men jag tänkte, vad är meningen? Är det mening att leva? Finns det någonting att leva för egentligen? Ja, det gör det. Det finns någonting. Men den tomheten som jag tror han kände och jag kände och människor i den här världen runt omkring oss känner kan bara fyllas av Gud. Genom att han, genom sin helige ande, med sin närvaro kommer och blir närvarande i våra liv. Det är det som är så märkligt. Att Gud låter sin ande ta plats i våra liv. Kan du tänka dig det? När du blir frälst så blir du född på nytt och Guds ande kommer in i ditt hjärta. Så Gud är närvarande i ditt liv. Gud är närvarande, absolut, uppe i himlen. Men samtidigt är han närvarande i ditt och mitt liv. Och det som gör församlingen så unik, spelar ingen roll vilken församling vi talar om. Men om vi talar om församlingen där människor träffas och tillber Jesus, det är att vi hittar den här relationen med varandra därför att vi känner igen Jesus i varandra. Vi känner igen honom, vi känner igen. När vi börjar prata med varandra så känner vi, ja, det finns någonting i den. Det här ordet har du hört, att djup ropar till djup, eller hur? Djup ropar till djup. Det finns någonting i mig som ropar till dig, som känner en någonting gemensamt. Vi har någonting gemensamt, någonting på djupet. Vi kan inte ta på det, vi kan inte liksom beskriva det, men det finns där. Djup ropar till djup. I djupet i mig bor Guds ande. När vi är född på nytt. Fantastiskt att tänka. Och hur kommer vi dit då? Ja, det står så här. Jag har tittat på ett bibelställe hela veckan. Och det är från Romarbrevet 3. Vers 21. Och då läser jag från Bibel 2000 här. För jag tittar lite. Jag fastnar i den. Och då står det så här, några verser där. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus. För alla de som tror, här görs ingen skillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett förbundsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet genom han, eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet, att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Vad blir då kvar av vår stolthet? Ingenting. Vilken lag säger det? Gärningarnas? Nej, trons lag. Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar. Och laggärningar är inte bara det som judarna håller på med. Laggärningar är egentligen allt som vi själva försöker sträva för att komma fram närmare Gud med. Vi är väldigt duktiga på det. Vi är jätteduktiga på att försöka, om jag bara tänker så här, om jag bara gör det så blir det nog bra. Eller hur? Om jag bara är tillräckligt snäll, om jag bara kanske ger en extra julklapp eller vad som helst, så Gud tycker nog bättre om mig då. Ibland kan vi tänka så. Och religion, vet du, det är ju en strävan hela tiden. Att vara religiös är en strävan hela tiden efter att uppnå någonting. Prata med en hindu. Han säger så här, det eviga utslocknandet av dig själv. Att du försöker få bort allting i dig som bara förstör och hindrar. Då kommer du närmare Gud. En buddhist säger samma sak. En som tror på Koranen säger samma sak. Fast då säger de så här. Gud är nyckfull. Vi vet inte om han vill så. Eller om han vill så. Eller om han vill så. Men det bästa med den kristna tron, och det som är unikt med den kristna tron, det är att vi har Jesus. Att vi har honom. Precis som vi läste här, rättfärdig betyder rentvådd, ett gammalt svenskt ord. Rentvådd, rentvättad. Man läser Gamla testamentet så vet man den här bilden. De har tvätta med blod, säger de. Vitare än snö med blodet. Och då tänker vi, när det blöder så, och vi har näsblod eller någonting, så blir vi alldeles, det går ju knappt att tvätta bort. Men Jesu blod funkar på ett annat sätt. Det renar ifrån synden. Och då måste vi tillbaka till det här med offrandet i Gamla testamentet. Att översteprästen skulle offra ett offer för folkets synder. Utan blod ges ingen förlåtelse, står det i Gamla testamentet. Men Jesu blod på korset är det som ger förlåtelse för mänsklighetens synd. Din och min synd. All synd. Och det egentligen så är det gjort för alla människor, oavsett ras, för hudfärg, vad vi än kan hitta på, bakgrund, intresse, vilka vi är. Det är för alla. Men sen är det upp till mig och dig att acceptera Jesus. Börja tro på honom, förstå vem han är. Men erbjudandet finns för dig, för alla. Finns erbjudandet där. Frälsningserbjudandet. Vi blir rättfärdiga, rentvådda genom Jesus, vad han gjorde på korset. Och i och med det så kan Gud komma och återupprätta den relation som han hade med de första människorna. För vi måste förstå det, att det är Adam och Eva och lustgården och alltihopa som står beskrivet. Vi kan inte förstå tidsspannet. Det behöver inte betyda att det rör sig om några år. Det kan vara mycket längre tid. Det vet vi inte. Vi vet inte heller när det skedde exakt. Men att Gud skapade jorden, han skapade människan, det är sant, tror jag. Och människan skapades till hans avbild. Människan skapades till att ha en gemenskap, en relation med den levande guden. Och den här relationen förlorades när vi valde en väg med synd istället för med Guds liv. Vi valde att gå den egna vägen, och den egna vägen, den bär inte på samma sätt. Men i Jesus så får vi lägga ner vårt eget, vår egen strävan, vår egen önskan, och lägga den så att säga fram inför Gud och säga: Gud, ta hand om mitt liv. Hjälp mig. Och för att komma dit behöver du och jag ibland komma till en punkt och vi känner: det finns inget hopp för mig längre. Och bjuda in Jesus i sitt liv. Och då får vi den här relationen med Gud igen, upprättad precis på samma sätt som Adam och Eva hade det i början. För det är en beskrivning, när du läser den här första texterna i Moseboken, första Mosebok, så är det en beskrivning av den relation som Gud önskar ha med dig. Gud förde ett samtal, tänk dig det. Dagligen förde Gud ett samtal med dem. Det står att när kvällen kom så gick han ner och vandrade ibland dem, eller tillsammans med dem, och pratade med dem som du pratar med en vän. Och den relationen vill Gud ha med dig. Tänk dig det. Om du sitter med någon människa du tycker om, och så delar du ditt hjärta med den personen och berättar vad som finns här inne. Du säger saker som du inte skulle säga till någon annan. Och då är det så här, vet du, att Gud är likadan. Han vill dela sitt hjärta med dig. Och han vill att du ska dela ditt hjärta med honom. Det är en fantastisk berättelse om Abraham till exempel. Som Gud, när han ska förstöra Sodom. Det är en grym upplevelse och berättelse i Bibeln. Men innan där så har Gud ett samtal då han delar sitt hjärta med Abraham. Han frågar: du, tänk dig, jag ska göra någonting här med Sodom. Men Abraham liksom tolkar honom och säger tillbaka: ja, men tänk om det finns några rättfärdiga i staden, säger han. Så han går liksom emellan där och säger: kan du inte skona staden, Gud? Så Gud och Abraham har ett samtal med varandra om det som berör Guds hjärta. Och lite grann i den situationen står vi som församling i Emmaboda. Och vi står så som församling i vårt land. Att Gud delar sitt hjärta. Han ser Sverige. Han ser Emmaboda. Han ser världen. Och han kommer till dig och så frågar han: det kommer att bli ett slut på den här världen, säger Gud. Ja, men vi säger: Gud, det finns människor här i stan som behöver möta Jesus. Det finns människor här i stan som behöver få se Jesus. Kan du inte hjälpa så att människor får se Jesus? Och det handlar lite om församlingens uppgift. Att finnas där emellan Gud och den här världen. Så här, Gud, rädda människor omkring mig. Gud, ta hand om min stad. Ta hand om min plats där jag bor. Lite grann av kyrkans församlingsuppgift. Rättfärdighet för dem som tror, står det här. Trons lag. Det är nästan konstigt det, trons lag. Men det finns en sak som funkar genom tron. Inte gärningarna. Jag tror att många har svårt att tro egentligen. Vi ska dra ihop det här lite grann. Många har svårt att tro. Jag tänkte på den här Thomas, du vet, som finns i Johannes evangeliet. Står det beskrivet om honom. Johannes 20. Thomas tvivlaren, säger vi här. Han möter Jesus där. Och det är ju efter hans uppståndelse då. Så kan vi läsa så här. En av de 12, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom den första gången och kom in och visade sig för lärjungarna. De andra lärjungarna sa till honom: vi har sett Herren. Men han sa: om jag inte får se spikhålen i hans händer eller sticka fingret i spikhålen eller sticka handen i hans sida, så tror jag inte, säger han. Han ville ha konkret liksom besked. Gud, du måste visa dig för mig. Han var liksom rakt på så där. Inte hålla på att tro på någonting som man bara inte vet något om, utan jag måste ha tag i det här. Jag måste få veta riktigt. Och så kan det vara med dig och mig också. Gud, om du finns, du måste visa dig. Och Gud är ju inte dum, han visar sig för folk. Han ger dig svar på tal. Du kan testa Gud. Han svarar dig. Då säger de så här vidare. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Och då kommer Jesus trots att dörrarna var stängda. Och stod mitt ibland dem och sa: frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: räck hit ditt finger. Här är mina händer, räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Och då svarar Thomas, för nu förstår han att det är allvar: min Herre och min Gud, säger han. Och om du var jude på den här tiden, så kunde du inte säga min Gud till Jesus. Det var verkligen att skymfa Gud. Därför att Gud kunde inte vara en människa. Så här gör han ett val som är mycket, mycket radikalt. När han säger min Herre och min Gud. Vi ser det här hos våra vänner som har lämnat islam och blivit troende. De gör ett väldigt, väldigt radikalt val. Därför att i Koranen så står det att ingen människa, Gud har ingen son. Gud kan inte vara en människa. Han kan inte vara kopplad. Han är helig. Han finns uppe i himlen, men han kan inte vara här som Bibeln beskriver honom, mitt ibland oss och så. Så de gör ett radikalt val, precis som judarna gjorde. Vi ska komma ihåg det. Att det är ett väldigt, väldigt radikalt val att välja Jesus om han har varit muslim. Så de behöver mycket stöd och hjälp. Och känna att de är med i gemenskapen på allvar hos oss. Jag ska dra ihop det lite grann här, så ska jag dela några ord till. Ett par stycken bara. Det fina är att Jesus, han gjorde allt för oss innan vi ens tänkte på det. Och det är ju ganska häftigt. Jag kunde inte förstå det här när jag var nyfrälst. Men det är ju svårt att tänka att någon kan göra någonting innan vi ens själva vet om det. Men Gud i sin allmakt, han gjorde ju någonting på korset genom Jesus. Så det var redan färdigt. Om vi läser Romarbrevet 5:8, så står det att Gud bevisar. Han bevisar, stadfäster ett gammalt ord, stadfäster sin kärlek till oss. Han ger oss ett papper i handen så här, som är underskrivet Gud. Att Kristus har dött för dig redan när du var en syndare. Så Kristus, han behöver inte titta på det ens och säga, ja, jag ska dö för dig. Han har redan gjort det. Han har redan gjort det. Och vi behöver inte göra någonting för att han ska göra det för oss. Vi behöver inte betala en krona för det. Vi behöver inte göra en sak för det. Vi behöver inte ens smila eller vara glad. Han har gjort det ändå. För att han älskar oss så mycket. Och då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi också av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Och vilken vrede då? Jo, Guds vrede som drabbar världen. Därför att Gud är helig. Och ibland glömmer vi det. Gud är helig. Han kan inte låta bli. Han kan inte stå ut med synd. Han kan inte stå ut med det som vi ser runt omkring oss. Så hans vrede kommer förr eller senare att drabba. Om inte annat så på den sista dagen. Men de som tar emot Jesus och säger ja till honom, de är redan räddade. De är redan räddade. Och det bästa är att den här relationen med Gud som vi kommer att få ha i all evighet finns där redan. Den är där nu. Så det här är början på himlen vi lever i nu. Det är en relation som kommer bara fortsätta, fortsätta, fortsätta. Det är som ett äktenskap som blir djupare och djupare och djupare. Till slut så kan man bara genom en blinkning förstå den andra, vad den andra vill. Och Gud vet att så här kan det vara med dig och mig, va? Vi kan lära känna honom. Och grejen vi ska hålla på med nu som kristna här så länge vi lever, det är ju växa med Gud. Komma närmare honom. Leva närmare honom. Komma in djupare i den kärleksrelation som det faktiskt handlar om. Fantastiskt. Och få uppleva det. Och ibland så kan vi känna det här, du och jag. Den här relationen kan bli djupare ibland. Speciellt när vi kanske sätter av tid till honom eller får tid med honom. Jag tänker ofta så när jag spenderar tid i bilen eller jag går ut med min hund eller vad jag gör. Va? Så känner jag, Gud, är det någonting du vill säga? Och Gud talar, vet du. Inte varje dag, men ibland kan man känna han får en tanke, man får en idé. Gud delar någonting om framtiden, man ser en möjlighet. Och det här vill Gud att du ska uppleva också och känna. Varje dag. Så Gud är med dig. Han hjälper dig. Han styrker dig. Det sista vi kan dela med varandra som egentligen sammanfattar det alltihopa jag har tänkt sagt idag här. Det står i 5 Mosebok 31:6. Och det var ordet som Gud gav till Josua när de skulle inta landet. Du är aldrig ensam. Var stark och frimodig. Var inte rädd eller förskräckt för dem som du möter då. Jag lägger jag till. Ty Herren din Gud går med dig. Går själv. Tänk dig det själv. Det är han som går med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var stark och frimodig, var inte rädd eller förskräckt för dem. Ty Herren din Gud går själv med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. 5 Mosebok 31 och vers 6. Så kom ihåg det. Tack far för att du är en god fader som ger dina barn goda gåvor. Tack att du sänder Jesus till oss här i juletid. Och inte bara då, utan faktiskt är han här hela tiden. Tack för var och en som är här inne i kyrksalen i förmiddag här på förmiddagen idag. Tack att du känner oss alla vid namn. Du vet vad vi heter, du vet vilka vi är. Du vet vilka tankar vi har inom oss, du vet vilka idéer vi har, vilka drömmar vi bär på. Vad vi tänker om människor som vi har omkring oss. Du känner oss utan och innan bättre än många andra gör. Jag ber för oss allihopa, far, att ber att vi ska få vara ledda av dig. Och nu när det är avslutning på det här året 2019, så tackar vi dig för detta år som har gått. Och för allt vad du har gjort i våra liv, i vår närhet, fader, ibland våra anhöriga. Och hur du har lett oss till olika saker den här dagen, till den här dagen. Och hur du också har beskyddat och bevarat oss, fader, på många sätt det här året. Och vi tackar dig, vi är så tacksamma, fader, för vi har haft mat på bordet och levt i ett land med fred och frihet. Nu ber vi, far, för 2020 här och det nya året som vi ska gå in i om några dagar. Far, jag ber att du ska förbereda våra hjärtan för vad som ska komma under 2020. Att du låter oss få vara vakna och öppna inför det som ska hända. Vi ber för året som ligger framför och ber för Sverige. Vi ber för Emmaboda och platsen där vi bor och finns. Vi ber för de människor vi har omkring oss, kompisar och vänner och familj, far. Vi ber att vi ska kunna få bygga nya relationer och det här året som ligger framför. Vi tackar dig för att nya människor ska få komma till tro i vår närhet och i vår församling här i Emmaboda och i vår släkt och bland våra vänner, far, de vi möter. Låt oss få ta tillfällen i akt att berätta om vår tro på ett enkelt och ledigt sätt med människor vi möter, far. Vi ber om beskydd för Sverige. Vi ber om Guds ledning för regering och riksdag och för kommunpolitiker och landstingspolitiker, far. Vi tackar dig för att du är med vårt land, beskyddar och bevarar det. Vi ber, fader, för alla de människor som idag står utan hem i Göteborg, i Frölunda, för att det har brunnit i huset. Och saker som har hänt på andra ställen i vårt land. Skjutningar och länder som har varit i jul. Far, vi ber att vi vill se ett stopp på det. Vi vill ställa oss där mitt emellan världen och Gud. Och vi säger som Abraham: Gud, om det kan du inte hjälpa oss i Sverige. Vi behöver hjälp. Vi böjer våra knän inför det och vi ber: Gud, ta hand om vårt land. Vi gillar inte det vi ser. Vi vill se ett land som har frid och fred. Och som tar hand om den ensamme och den som är utlämnad på olika sätt. Invandraren och svensken som har det svårt. Vi ber, Jesus, att vi också ska få vara med och göra vår del. Dra vår del till stacken. Fader, led oss i det vi gör när vi arbetar för ensamma och utslagna människor och människor som känner sig lite undanskuffade. Tack, Jesus, att du är med oss och kommer att styrka oss varje dag, även under 2020. I Jesu namn. Amen.